Välkommen till Högkänslighetspodden. Det här är en podcast för dig som är högkänslig och som längtar efter konkreta verktyg och effektiva metoder för att må bra i den här världen. Vi som gör den här podden är terapeuter och heter Malin Sandell Bergensson och Ina Elvejung. Vi har arbetat med högkänsliga individer och grupper sedan 2011 med fokus på högkänsligheten som en gåva till den här världen. I det här avsnittet träffar vi 25-åriga influencern Ida Nordfors som vi har uppmärksammat för att hon modigt, ofiltrerat och ärligt visar upp alla sidor av den hon är, även sin känslighet. Trots att hon är introvert högkänslig delar hon öppet och sårbart om sina känslor med sina följare på Instagram och dessutom vågar hon följa sin magkänsla och söka till tv-programmet Bachelor där hon träffade kärleken i Sebastian förra året. Detta inspireras vi av, så nu har hon så här i Högkänslighetspodden. Varsågoda, här kommer ett samtal med Ida Nordfors. Hej och välkommen till Högkänslighetspodden. Den här veckan så har vi med Ida Nordfors, som är entreprenör och högkänslig.
Precis. Tack.
Så roligt att du ville vara med i podden.
Ja, så kul att få förfrågan. Det passar ju mig som handen i handsken, tänkte jag säga. Just högkänslighetspodden.
Ja, men vad kul. Berätta, vad är det som du känner passar dig?
Nej, men först och främst så är jag ju själv högkänslig och har väl förstått på senare år att jag liksom, ja, det är någonting man föds med, och men nödvändigtvis behöver man ju inte förstå att man är det förrän så långt senare. Så var det i alla fall för mig. Och sen också att jag tycker att det är så viktigt att prata om. Att det finns mycket liksom tankar kring att det skulle vara liksom onormalt eller någonting man bör skämmas för, eller saker som jag själv tänkt men som jag beslutat mig för att inte tänka mer, även om det ibland är liksom lättare sagt än gjort. Det har tagit liksom några år för mig att förstå vad högkänslighet är. Det finns nog aspekter av det som jag fortfarande liksom håller på att lära mig om. Nej, men så att jag har helt enkelt beslutat mig för att jag vill inte känna så och tänka så. Och det enda sättet att inte känna så längre är att prata om det, tror jag. Och förstå att man inte är ensam i det.
Mm. Den här podden, den handlar ju om högkänslighet. Eller att vi utgår ifrån perspektivet högkänslighet. Och högkänslighet är ju ett personlighetsdrag som ungefär en av fem av oss alla som vandrar runt här på jorden faktiskt har eller går runt med. Och ändå kan vi känna oss otroligt fel och annorlunda. Och vad var det du hade för onormala? Var det så du uttryckte det?
Ja, precis. Alltså att man kan känna sig nog lätt onormal. Särskilt till en början när man kanske inte riktigt vet vad högkänslighet är. Då vet man bara att man känner sig annorlunda jämfört med många andra och klassas lätt som onormal eller klassas sig själv lätt som onormal.
Mm. Precis.
Men det här man ju såklart inte.
Nej, man är inte onormal för att ingen av oss är väl egentligen normal. Det kanske mer
nej.
Så.
Nej, men lite så faktiskt.
Ja, utan att vi alla är olika och det här är en olikhet. Och då kanske det är en färg på hela färgpaletten som vi alla kan vara om vi alla skulle vara oss själva på något sätt. Mm. Högkänslighet är ju då att vi känner mer än andra, kan man säga. Har en väldigt hög empatisk förmåga. Har en tendens att bli överstimulerad eftersom vi tar in mer intryck än vad andra gör. Och bearbetar detta på en väldigt djup nivå, både känslomässigt men också i tanken. Så det är mycket energi som vi bearbetar hela tiden. Så vårt nervsystem blir helt utmattat efter ett tag.
Ja, gud ja.
Och då kan det liksom kännas som att plötsligt så vi kan vara jätteglada. Och sen plötsligt så är vi inte det längre. Mm. Då smäller det till. Ida, vad känner du igen dig i? Hur Hur vet du att du är högkänslig? För det här är ju ingenting som vi går till någon läkare och får någon diagnos. Ja, du är högkänslig, utan det är någonting vi bara
Nej.
vet. Hur vet du att du är
Ja.
högkänslig?
Ja, jag vet väl det för att jag har läst på alla punkter kring vad det innebär att vara högkänslig och jag känner igen mig i princip alla. Så. Sen så tror jag att det kan se lite olika ut för olika människor, men typiskt för mig är ju lite sådär som du sa, att jag kan verkligen vara jätteglad och taggad i ena stunden och sen helt plötsligt känna mig helt urvriden och slut och typ ledsen för att jag är så full med liksom intryck och känslor att kroppen blir helt matt helt enkelt. Och så där kan det verkligen gå jättemycket upp och ner för mig, särskilt dagar då jag kanske åker iväg och gör någonting på dagen som kräver mycket av min uppmärksamhet och där jag tar in mycket intryck, allt från liksom människorna jag möter till hur ljussättningen är i rummet, till ljud, till att mina byxor sitter för tajt hela dagen, alltså sådana där grejer. Och efter en sån dag så blir jag jättetrött ofta. Även om jag tyckte att det var jättekul att vara iväg så kan de timmarna verkligen slå ut mig liksom.
Jag tänker på vårt perspektiv på känsligheten har ju inte alltid varit att det är en gåva. Vi har ju också känt det, som du beskriver, att det också har varit jobbigt tidigare innan vi också vände på det, så som du också beskrivit och har gjort någonstans. Vad kan du se för fördelar med högkänsligheten idag?
Men det finns jättemycket fördelar. Det som jag tänker på främst är väl att jag liksom i mina relationer till andra människor ger liksom väldigt mycket för att som högkänslig så har man ju en förmåga att känna in andra människor på ett sätt som kanske människor som inte är högkänsliga gör. Jag har väldigt lätt för att känna ja, men hur någon i min närhet mår eller om det är någonting som stör den eller sådär. Och det gör ju också att jag i en väldigt hög mån liksom, bryr mig om och bryr mig om den och vad den känner och försöker att få den att må bra. Liksom. Och det är väl en jättestyrka liksom, i vänskapsrelationer eller i parrelationer. Eller typ i jobb, i relationen till liksom jobbet, att man bryr sig väldigt mycket om det man gör och om människorna runt omkring sig. Jag kan ju inte tala för liksom mina vänner och sådär, men jag tänker att det är härligt att ha en vän som är högkänslig, just för att jag uppskattar mina högkänsliga vänner så himla mycket.
Vad är det du uppskattar i dem då?
Ja, dels är det väl såklart en likhet, liksom, att vi förstår varann på ett helt annat sätt. Och på ett liksom, djupare plan. Så. Men jag tycker att det är väldigt, jag uppskattar verkligen människor som är väldigt öppna med liksom, sina känslor. Och som, jag har en liksom, väldigt nära vän som inte alls skäms för liksom, när hon är glad eller ledsen eller arg eller allt sånt får bara komma ut och det gör ju också att jag känner att alla mina känslor och tankar får komma ut. Och då upplever jag att man får ett helt annat djup i sin relation och att man kan ha väldigt fina stunder ihop när man kan dela de känslorna tillsammans.
Och det här gör ju du också på ditt Instagramkonto, att du
Ja.
själv delar med dig. Vill du berätta lite om det för de som inte följer dig, som kanske börjar följa dig nu då?
Ja, nej men jag har ju mitt egna Instagramkonto under mitt namn då, Ida Nordfors. Och mitt konto speglar väl egentligen mig, liksom min vardag och vad jag gör helt enkelt. Och där försöker jag att vara väldigt öppen och ärlig med att livet går väldigt mycket upp och ner. I alla fall för mig och att känslorna också kan gå väldigt mycket upp och ner. Liksom att det om jag börjar dagen och säger att jag har en jättebra dag och är jätteglad och liksom allting känns toppen, så kan det några timmar senare komma en story där jag helt plötsligt sitter och storgrinar i soffan. Liksom. För att det är så som jag funkar och så som min högkänslighet funkar helt enkelt. Och det vill jag försöka vara öppen med, för jag vet ju att jag är långt ifrån ensam om att ha det så.
Det som vi blir väldigt inspirerade av dig när vi har fått syn på dig på Instagram, det är just detta att du visar båda sidorna. Det är så många som visar upp en fasad och visar den ena delen. Jag är lite nyfiken på också, för som högkänslig så är det också, vi känner ju allting. Det är också lite obekvämt, gissar jag, att dela båda sidorna. Eller hur känner du? Hur är det för dig?
Ja, absolut. Alltså, det är inte alltid självklart att jag ska lägga upp ett inlägg eller en story där jag berättar hur jag känner kring saker. Och det är klart att det finns väldigt många stunder som jag inte pratar om för att jag kanske inte orkar eller inte har lust eller känner mig rädd för vad jag ska få för respons, liksom. Men där försöker jag att utmana mig själv ofta att göra det ändå, för att jag vet att det dels kan ge väldigt mycket tillbaka till mig i form av att människor hör av sig och säger väldigt fina och snälla saker. Men också liksom för min egen skull att ja, men lite som att säga till mig själv att det är okej att det är så här och det är okej att visa det utåt. Jag vill ju liksom att mina följare ska se mig för den jag är och följa mig för den jag är och inte bara för de bra stunderna som jag har. För att det är långt ifrån helheten, liksom. Men det är klart att det kommer med mycket tuffa saker ibland också. Ibland kan man ju få någon taskig kommentar eller sådär, och då när man är i sitt mest högkänsliga mode och är liksom som mest känslig så kan det tas emot väldigt hårt, liksom, och jag kan bli väldigt ledsen såklart.
Hur hanterar du dina känslor när det är såna här starka känslor?
Jag tror att det är liksom det bästa för mig att göra är väl att tillåta mig själv att känna som jag gör. För jag märker att om jag försöker mota mina känslor och liksom övertyga mig själv om att jag inte behöver känna så eller att jag inte bör känna så blir det bara värre, liksom. Och det är väl så här klassiker, om man håller inne på något för länge så exploderar det till slut. Och då tycker jag att det är bättre att när en känsla väl kommer att man bara embracear det och liksom känner in vad det är man känner och var känslan kommer ifrån. Och sen får man testa sig fram lite vad som man kan göra för att få det att kännas bättre. Och också lite gå på magkänslan i saker. Att det kan ju handla om att du kanske jobbar på ett jobb där du liksom inte har trivts länge och så har du försökt att pusha dig själv ändå och så till slut så orkar inte kroppen mer, liksom. Och då kan det ju vara en sån, ja, enkel sak är det väl inte, men det kan ju vara en liten sak som att byta jobb. Inte för att det behöver vara en liten sak, men att det kan handla om att fatta ett beslut som kanske är obekvämt, men som magkänslan säger är rätt för dig.
Det här tycker jag är intressant, det som du är inne på just nu. Det här med magkänslan och något som är lite obekvämt. Att många gånger så lyssnar vi kanske inte på magkänslan för att det blir lite för obekvämt.
Precis. Ja, och de får kriga ju oftast lite med varandra.
Ja, precis. Vad gör du när det blir lite obekvämt och du ändå vet att magkänslan berättar någonting som är viktigt för dig?
Nej, men oftast krävs det nog att jag tänker igenom beslutet liksom många gånger, eller tänker igenom den här magkänslan, varför jag känner så och tänker olika alternativ och konsekvenser. Och ja, som högkänslig så vill man ju gärna känna igenom allt och fatta kanske inte beslut på en sekund. Man är inte särskilt impulsiv, liksom, oftast, utan man tänker efter och så. Men sen så brukar jag väl se tillbaka till situationer där jag gått på magkänslan och där det blivit väldigt bra. Och då brukar jag försöka påminna mig själv om det, att ja, sist du gick på magkänslan så blev det ju svinbra, så ja, då pushar jag mig själv till att göra det igen och i de allra flesta fall så blir det också väldigt bra när jag till slut beslutar mig för att gå på magkänslan, för då blir det också som en bekräftelse för mig själv att jag litar på mig själv och det som att jag litar på att det som känns rätt är rätt liksom.
Mm. Så när du, ju fler gånger du litar på magkänslan, ju mer tillit skapar det också till dig?
Ja, ja, men jag tror det. När jag liksom fullföljer en tanke som kanske känns obekväm, men som ändå magkänslan säger är rätt. Och så går jag igenom det och kommer ut på andra sidan och inser att det här blev ju synbra. Och då kan man också liksom krama om sig själv lite och bara, men du skulle bara lita på magkänslan för hela början.
Mm.
Liksom, titta hur bra det blev.
Det här är många som frågar oss om, vad är magkänslan? Hur vet jag att det är en magkänsla och inte en sån här tanke som också flyger runt mycket?
Ja.
Hur vet du att det är magkänslan som pratar med dig?
Jag skulle säga att min magkänsla och mina tankar är två skilda saker. Att det är ofta tankarna som försöker förvirra mig, men att magkänslan står kvar vid samma beslut liksom. Och är jag osäker på vad jag ska fatta beslut för beslut eller sådär, så brukar jag fråga mig själv en fråga. Typ så här, hur skulle det kännas om du bytte jobb? Och om första liksom känslan då är skönt och sen kommer tanken, nej men då skulle det bli så här och lalalala. Fast första känslan var fortfarande skönt. Då är det det som är min magkänsla och det som brukar vara rätt val för mig. Trots att tankarna säger nej, men det kan bli si och så, och nej, du är rädd och liksom sådär.
Mm, så det är den första känslan som kommer efter frågan? Den...
Ja, för mig är det så i alla fall. Och ibland kan det vara jätteförvirrande. Tankarna kan ju prata så högt så att man inte vet liksom ens om man har en magkänsla. Men jag försöker att göra så. Ställa en fråga och så se vad känslan säger.
Jag skulle bara vilja gå in lite på också det här med att du är högkänslig och du är introvert. Många som är högkänsliga och introverta kanske inte har ett Instagram-konto och dela med sig som du gör. Eller du var också med i ett stort tv-program här som vi också nämnde, Bachelor på TV4.
Ja. Precis.
Berätta lite, hur kommer det sig att du sa att det var utmanande, alltså att du ville utmana dig med Instagram. Men berätta, vad handlar det om att göra de här valen då som är väldigt exponerande på något sätt?
Oj, ja, vad handlar det om? Jag tror att det handlar om att jag vet att jag mår väldigt bra av förändring. Och att jag många gånger när jag kastat mig ut lärt mig väldigt mycket om mig själv som jag inte visste innan, och lärt mig mycket om andra människor och liksom fått nya erfarenheter som jag aldrig skulle fått om jag inte bara vågade chansa. Och ja, med det sagt, så att fatta stora beslut som att typ vara med i Bachelor eller ha ett stort Instagram-konto eller byta jobb eller vad det nu kan vara, det har aldrig varit enkelt för mig liksom. Det är inte någonting som jag bara gör och så bara, vi får se hur det blir, utan jag har oftast tänkt igenom det där 1000 gånger och velat fram och tillbaka och säkert gråtit och liksom våndats. Men när jag till slut har bestämt mig så blir det oftast väldigt bra. Och det kommer väl till magkänslan där igen, att ibland kan min magkänsla säga att jag ska göra någonting trots att jag i mina tankar kanske först inte vill. Liksom. Men då går jag på känslan och ja, det har tagit mig långt många gånger.
Mm. Vad skulle du vilja säga till andra som velar och kanske inte vågar gå på magkänslan och backar från den? Som är högkänsliga också, som ändå har den här starka intuitionen. Ja.
Jag skulle vilja säga alltså börja smått kanske. Att det kan kännas väldigt läskigt att fatta de här stora besluten, som att då kanske byta jobb om man har gått i de tankarna länge. Och då kanske det inte är där man behöver börja. Kanske man ska börja med någonting mindre som ja, men någonting enkelt i vardagen där man kanske alltid gör på samma sätt. Man kanske alltid går till samma affär, alltså det kan handla om så här små grejer. Bara för att man vill inte gå till en annan affär för det kan kännas otryggt och du vet inte vart sakerna ligger och ja, hur ska jag göra då om jag inte hittar till det här och det kommer ta tid och bla bla bla. Det kan vara så mycket liksom tankar som på ens huvud. Men att där bara då testa något nytt och våga utmana sig i det. Och när man har gjort det så kanske man inser att men gud, det fanns jättemycket trevliga saker på den här nya affären och det var inte så dumt ändå att testa liksom. Och sen nästa gång kanske man fattar ett ännu lite modigare beslut. Så får man väl börja där någonstans. Det kan väl vara ett tips kanske. Och ja, sen i andra sammanhang när det gäller liksom stora beslut. Då brukar väl jag tänka så här att ja, om 50 år när jag sitter där och är gammal kommer jag liksom tacka mig själv då för att jag fortsatte jobba på det där jobbet i 5 år fast jag inte ville. Och då kommer ju svaret i största sannolikhet vara nej. Liksom. Jag kommer ju önska att jag hade pushat mig själv att göra det ändå. Och den tanken kan ju hjälpa mig ibland att säga, men jag gör det bara. Då får vi se.
Ja, men fint. Det är ju det här utzoomade perspektivet som du beskriver. Om du lyfter dig till om 50 år så zoomar du ändå ut från här och nu där det är väldigt obehagligt kanske. Och det är också en förmåga som vi har som högkänsliga att kunna zooma ut och kunna ha överblick och använda det också när det är
Ja, gud, det tycker jag verkligen man ska göra.
Har du några sådana exempel, om du ger exempel, är alltid härligt att höra, på när du har lyssnat till magkänslan och det blev fantastiskt och det liksom expanderade ditt liv på något sätt?
Ja, nej men något av det största kanske kan vara att jag bytte stad. Jag kommer ju från en liten förort utanför Göteborg och ja, men har bott liksom runt om Göteborg hela mitt liv. Fram tills lite mer än för ett år sedan. Då tog jag mitt pick och pack och flyttade liksom till Stockholm. Och det var ju absolut inte självklart. Och det var en ganska lång resa dit. Men det är 100% ett av de bästa valen jag har gjort. Och ja, där var det väl lite så här att jag hade fastnat lite hemma där jag bodde förut i Göteborg. Jag kände att jag liksom... Ja, men en känsla av att sitta fast, att man inte kommer någon vart. Och jag kände hela tiden ett behov av en förändring, men jag visste inte riktigt vad. Och jag testade liksom mig fram mycket och jag bytte lite jobb. Jag började plugga, jag träffade andra vänner, alltså gjorde sådana saker. Men jag kände fortfarande att jag inte var riktigt sann mot mig själv. Och jag hade länge haft tankar på att testa och bo någon annanstans, men inte, ja men du vet, beslutet kändes för stort så att jag vågade nog inte riktigt ta det på allvar liksom. Men sen när jag pluggade och det kom till en praktikperiod som jag skulle ha, så tänkte jag, men gud, så kan jag inte bara testa och söka en praktik i Stockholm. Och på min första praktikperiod så sökte jag en praktik i Stockholm. Men fick det inte och det slutade med att jag tog en annan praktik då i Göteborg. Och sen några månader senare så kom jag till den andra praktikperioden. Och då kom de här tankarna igen. Men då tog jag det inte heller riktigt på allvar. För det kändes fortfarande liksom för stort och jag visste inte vad jag skulle söka. Men så bara en dag när jag liksom låg i sängen hemma så var det som att jag fick till mig så här... En känsla av att jag skulle söka en praktik hos en tjej som faktiskt också driver en podd. Och direkt då utan ens tänka för mycket så bara skrev jag till henne och tänkte så här, men jag kan ju alltid ångra mig liksom, men skriva kan jag i alla fall göra. Och det gjorde jag och typ 2 dagar senare så ringdes vi och pratade på telefon. Och sen hade jag fått en praktik i Stockholm och då stod jag där och jag hade liksom ingen boende eller visste inte liksom hur jag skulle göra. Men jag bara var besluten i att så här, det här ska bara lösa sig, jag ska bara göra det här. Och då hade jag också tryggheten att säga, jag kan ju alltid flytta hem igen för jag har ju fortfarande kvar min lägenhet här i Göteborg. Men jag fick tag i en lägenhet med en annan klasskompis i Stockholm och vi flyttade dit. Och 2 veckor senare, när jag hade bott där då i 2 veckor, så var jag 100% säker att det är här jag ska bo. Och det var bara, det var liksom ett sånt uppvaknande. Från att liksom ha känt mig instängd i så många år hemma och komma dit. Och det var som att jag öppnade ögonen liksom för första gången på några år på riktigt. Och det var en sån sjukt härlig känsla. Också att jag typ kunde känna mig hemma på ett ställe som inte ens var hemma. Och sen så hamnade jag i Bachelor. Det hade jag aldrig hamnat i om jag inte hade flyttat dit. Jag träffade min kille som jag har idag då, genom programmet. Och efter programmet så åkte jag ner till Göteborg, sålde lägenheten och flyttade upp hit på riktigt.
Wow!
Ja.
Grattis då till att du följer din magkänsla. Det verkar ju som att det är ett ganska vinnande koncept på något sätt.
Ja, men oftast är det det. Och det tror jag man ska ha med sig. Att så här, det är klart att man kan gå på sin magkänsla att det inte blev som man har tänkt sig. Men till ändå 98% skulle jag säga så blir det oftast väldigt bra. Och också bättre än vad man först hade trott. Det ska man verkligen våga lita på.
Om du hade fått välja, hade du velat vara någonting annat än högkänslig då? Kanske en ledande fråga, men det kan det ju inte vara. Men om du har fått välja?
Alltså i många stunder så kan jag önska att jag inte var det. Men i det stora hela, om jag liksom verkligen på riktigt fick ett val, så här, du kan fortsätta vara högkänslig eller inte, så hade jag ändå valt att fortsätta vara det. För att jag tycker att det finns väldigt mycket fint med det, och det är ju också det som utgör mig som person. Liksom. Det kan vara skitjobbigt, men i väldigt många stunder och situationer kan det också vara en stor styrka liksom, och en till hjälp för många saker. Så ja, jag väljer att vara kvar.
Ja, vad härligt.
Ja.
På vilket sätt kan du som högkänslig vara ett bidrag här till andra? Just tack vare din högkänslighet.
Ja, men det är väl just att jag är väldigt osjälvisk. Och bryr mig väldigt mycket om andra människor. Och speciellt de i min närmaste krets. Min pojkvän till exempel brukar ju beskriva mig som väldigt liksom snäll och förstående. Att han uppskattar väldigt mycket att jag, vad han än säger, så förstår jag honom och, eller vill förstå honom och liksom bry mig om hans tankar och känslor. Och det ser jag verkligen som en gåva som högkänslig, att kunna ge det till dem som man bryr sig om. Och liksom också till mina vänner, att de har de en dålig dag så kommer jag att känna det och uppmärksamma det och försöka att få dem att må bättre. Och det kan vara väldigt härligt att känna den tryggheten. Det känner i alla fall jag med mina högkänsliga vänner.
Vad fint. Tusen tack Ida för att du tog dig tid att vara med i Högkänslighetspodden och prata om högkänslighet. Och det kommer du fortsätta att göra, gissar jag, också via dina kanaler eller din Instagram.
Ja, det är tanken.
Ja, och var hittar vi dig någonstans om vi vill få kontakt med dig? Vi kommer också skriva dig i noteringarna här så att man kan, men om du berättar, var hittar man dig?
Ja, nej, men lättaste sättet att nå mig är väl att gå in på min Instagram om man har det. Och där heter jag Ida Nordfors, inget konstigare än så. Och där kan man även se min mailadress ifall att man skulle vilja maila mig om någonting. Ja, och fint. Så enkelt är det.
Ja. Tusen tack.
Tack själv.
Tack för att du lyssnar på Högkänslighetspodden. Gå nu in och boka din biljett till vår turné som vi just nu gör till olika städer runt om i Sverige. Först ut är Västerås och dit kommer vi redan den 22 mars. Så biljetterna hittar du på vår hemsida högkänslighet.se eller mejla till info@hogkanslighet.se. Vi kommer alltså att bjuda på en hel kväll med fokus på din känslighet som en gåva, både till dig själv och till den här världen. Och dessutom spelar vi in Högkänslighetspodden på plats tillsammans med dig. En annan möjlighet som vi också vill flagga för, det är vår onlinekurs för högkänsliga som också finns att köpa på vår hemsida högkänslighet.se. Det är en omfattande första hjälpenkurs som vi själva skulle vilja gått innan vi hade samlat på oss alla de här verktygen i tanke- och känslohantering. Och vi önskar såklart att alla högkänsliga skulle kunna ta del av innehållet i den. Dela gärna podden om du gillar den så att fler får tillgång till mer medvetenhet om tankar, känslor, energi och högkänslighet. Och tack för att just du är du. Vi hörs snart igen.